Hallå ja, och varmt välkommen till podcast Rossoneri och avsnitt 128. Pågarna kommer kötta i 100 minuter om allt från Zlatanhån till foliehattar. Övriga Milan-nyheter hittar ni i vårt nätverk i Milan Club, Svezia och Svenska Fans. Rekord är intryckt, så nu släpper vi bromsen. Håll i hatten!
Jävligt sugen på det.
En lavett och en, ett idiot får även de bästa.
Ja, men tåg, alltså, de borde alltså ordningsregler när man vinner på tåg. Så får du bete dig, så får du inte bete dig. Mm. Yes, Mackan, välkommen.
Ja, tack.
Och tack för senast. Vi var ju på Christiania och som såg musik.
Så. Såg musik.
Luktade musik.
Ja, nej, det var,
rökte musik.
Nej, det var gubbarrock i vår ålder, så det var inget sånt trams.
Däremot som jag vet inte, danska 80-åriga tjejer så är kvinnor som stillar under dig.
Nej, det var inte det som jag skulle säga.
Men det kunde... så nu får du berätta, vem var den, vem släpade hem Micke därifrån då?
Han fick skjuts med mig.
Ja, fan, fick du inget ragg?
Min. Det var jätteskönt att åka bil hem. Fan vad skönt det var.
Fick du inte ragg?
Ragg? Nej, jag raggar aldrig. Men däremot, jag sa till Mackan, vi är världens gubbarn, jag sa att jag fick ont i fötterna. Det var sånt jävla kak eller tegelgolv.
Han minns han inte sitt plats.
Alltså man vet att man är gubbe om man föredrar akustiska sitta ner.
Ja.
Faktiskt.
Mackan, tack för den. Gurra, välkommen du också.
Tack så mycket.
Vi hotar oss rakt in i Milan-relaterat och...
Och för er som inte kan skånska så betyder det kaspar vi oss in i.
Ja, precis.
Hotar oss in!
Positiva nyheter, officiellt vår youth, Abates primärlag, de går som tåget. Det är mycket straffar i personen går vidare. Det var väl Braga senast. Nu slår de ut Real Madrid i vad var det, kvarten i Youth Championship, Champions League.
Det är både positivt och negativt. Tydligen drar ju halva Europa i vissa av spelarna.
Ja, det är mycket lupp på många spelare. Ja.
Kamada har ju rätt många som uppvaktar honom.
Det är lite jobbigt för han förlorar i april väl, men det är inget... Vi kan skriva ut dessförinnan, så det var ju huggsexan. Jag hoppas att han har... hjärtat på rätt plats. Också bara en highlight att svenska fans har skrivit om några av de här talangerna, så in där och läs om vi har mer info. Man kan ha åsikt att vi går bra i Youth Champions League.
Men det är lite som ni redan varit inne på. Det är viktigt att behålla de här talangerna. Sen att de kommer att de måste ta en plats i A-laget, det är inte alls säkert. Men om du får upp ögonen här, då kan du kanske börja göra som de riktigt stora lagen är. Att du faktiskt kan börja sälja dem för lite pengar.
Chelsea byggde ju under flera... Så nu får nu... Innan den nya reglerna kom så byggde de hela sin ekonomi på att köpa in 10-15 superlöften per år och sen sälja av 10-15 före detta superlöften per år som inte fick plats.
Barcelona har ju byggt sin ungdomsakademi på samma sätt. Att ja, de ska platsa i A-laget, men gör de inte det kan vi sälja dem för 10-15 miljoner. Mm. Eller. Och Milan, jag kommer inte ihåg sist vi sålde en ungdomsspelare för mycket pengar. Alltså inte en ungdomsspelare, men en som kom från de egna leden för mycket pengar. Har vi gjort det?
Jag tänkte också där, har vi gjort det senast? Alltså Aubameyang, det är ju ungefär så länge sedan. Och han fick vi sälja för vi hade Crespo, Shevchenko och Inzaghi.
Precis. Det är en annan tidsera helt enkelt.
Ja, precis. Den är lite svår konkret.
Så sålde vi inte Donnarummas bossa för en miljon typ?
Nej, ingen ungdomsspelare.
Jag vet faktiskt inte var han kommer från. Men som sagt, det finns viktiga aspekter med att det går bra även om de aldrig kommer upp i A-laget. Det är det jag.
Ja, precis.
Och ju mer det låter om Milan, desto bättre är det helt enkelt.
Syns man så finns man.
Kamada, han är ju säger så att värde på 10 miljoner. Och återigen, det är ju... Han är inte ens 16 år gammal. Och om man då gör lite jämförelse så är det ju mera än vad både då talar om Donnarumma, fast den yngre, mer talangfulle, och även då Pietro Pellegrini som också har varit i Milan.
Så du menar att när vi pratar om Donnarumma så pratar vi inte om storbror?
Ja, vi gör inte det jätteofta.
Men han hade väl ändå bäst icke-insläppta mål.
Ja, men så var det.
Högst vinstprocent.
Ja, ja. Han var också, jag får jämföra oss, Lukaku när han var 16 hade han ett värde på 12 miljoner, han och Jude Bellingham. Och Kamada har redan 10 och han är inte ens 16, så att det är som du säger, det är en jävla huggsexa i värsta fall. Det är, man pratar Dortmund, man pratar City, så att jag hoppas ju verkligen att inte det är en spelare vi tappar. Mm. Och jag ska också säga det att Pioli har faktiskt spelat, tror 4 eller 5 av Primavera-spelarna. Så att de har ju ändå, de är inte helt långt ifrån.
Men det är ju en sån grej också att om man känner att man spelar Primavera och får chansen ibland och får vara med, då är det ju mer sannolikhet att han som stannar.
Ja.
Hade det varit helt varit stängt så hade de ju lämnat på dagen. För då vet de att spelare i Dortmund får ju spela lite då och då.
Och City har en ganska bra utbildning också. Så att, ja, men vi får se. Tyvärr, nyheter och tråk nu. Vad säger du? Kalulu, 140 dagar marken. Vad har hänt sen dess?
Hans första start på 140 dagar. Och vad händer då?
Nej, hemskt.
Ja, då blev han skadad igen. Det pratas om 1 till 1,5 månad minst.
Knäligen. Men...
Vilket tror du börja resten av säsongen.
Det känns så.
Är lite glas över honom. Alltså...
Fast han var ju innan den här skadan var det just mot Napoli för jättelänge sedan. När vi hade kassaskåp säkert inne med 2-0. Sen så blev det tyvärr bytet på just Kalulu.
Men problemet är ju vissa spelare, de börjar gå sönder och sen slutar det aldrig.
Det är ju risk. Det är det kanske man, som vi pratade om tidigare, kanske skeppar då Kär. Och då är frågan, kommer Milan våga spela Kalulu om nu det skulle vara att detta fortsätter?
Han har en rätt saftig skadehistorik på senaste åren, så nej, det tror jag inte.
Vi hoppas på snabb recovery. Mackan, Zlatan också fått, inte bara på läktarna, han har fått priser. Och det här Tapiro de Oro, kan ni bakomliggande info kring det? Varför han har fått det
av priset? Jag vet faktiskt inte riktigt.
Nej, jag läste något och han skojade till det. Det vill säga att han då är hemlig ägare av Milan. Så hade de här journalisterna kollat upp ägarskapet kring Milan. För det var ett mycket stök kring detta, vi kan prata om det senare om vi hinner. Därav skulle de spexa till det tillbaka till Zlatan. Så därför fick han det priset.
Aha. Att det uttalade att han egentligen var den hemliga ägaren.
Ja.
Okay.
Gyllene tapiren. Pris man får om man uttalar sig gnälligt negativt eller bara gjort bort sig.
Och då tyckte de att det inte var läge att skämta om detta. Så jag kan tycka att det är lite trams. Zlatan...
Handlar nog att de vill ha en hög profil som får det också. Då måste man leta ibland.
Han tar ju det bra i alla fall.
Ja, utåt sett. Sen vill han nog slå honom på käften inombords.
Ja, ja.
Jag ska säga också, som jag sa, jag har ju inte läst boken tidigare. Men håller på att läsa nu...
Adrenalin.
Du har läst den. Mm. Vad tycker du, utan att avslöja för mycket? Jag har ju börjat läsa den precis.
Spoiler inte slutet.
Just denna, och läsa den, när jag läste den för ett år sedan ungefär. Då var det ju extremt färsk information om vad som hände i Milan. Och i princip allting handlar ju om Milan fotbollsmässigt. Så att, gillar man Milan är det mycket gott.
Ja, jag har bara kommit till en femte sida och lite som jag skrev i vår chatt att mycket av det vi pratar om tidigare är ju saker, alltså nu ska inte jag ta någon cred alls, men mycket av det vi har spekulerat om bekräftar ju faktiskt han också. Allt från allt han med Leo till honom gör att stort sett träningarna, att han springer extra varv efter träningar liknande, med på att ja, men om inte jag gör det så kommer ingen annan heller göra det. Och just det här att alltså, hans ledarroll är ju enorm. Och det är också därav Gary har ju velat ta in honom i Redbird. Så att jag ska inte säga för mycket än, men jag tycker första delen av boken är absolut läsvärd.
Är det ju bättre än den första? Bara.
Första är ju ett skämt.
Jag har faktiskt inte läst någon av dem än.
Alltså, den här tror jag du kan låna mig.
Jag vill ha dem själv i så fall. Så.
Fler priser. Då är Leo. Han fick 2023 Serie A Best Digital Content.
By a player.
Ja. Som du sa, Markan, all nyheter på Milan är ju bra nyheter och marknadsföring. Om inte annat så, jag vet inte, risken är att han kommer spexa vidare på hans Instagram-konto, att det blir väl ännu mer utsvängd.
Men som sagt, finns vi. Och i hans fall, visst, det kan ju vara lite så här, om man tänker att hösten inte gick jättebra. Varför gör man då så mycket väsen av sig? Men det är väl det är kanske hans sätt att behandla det. Och visa att jag kan göra andra grejer också. Så att för mig är det bara bra.
Jag sitter om det går.
Nej.
Fler nyheter officiellt. Kapten Davide Calabria, hur många matcher har han gjort, Guran?
2-5-0, 250 stycken.
Och då är det frågan som jag brukar ibland ställa, när är man en legend?
Inte innan man har lagt av.
Nej, du säger det.
Det
ja. Ja, men jag måste säga det varje gång.
Ja, jag märker det.
Men alltså, han är absolut på god väg att bli legend i klubben. Och eftersom han är från staden, egna leden, han är egen produkt, alltså allting, och kapten, det kommer ju ses tillbaka med på honom, med liksom, spelar han ut slut hela karriären i, så hade han ju haft status där man i hockeyn hissar tröjan i taket liksom. Det är ju den nivån på det.
Och det är åsikt om Calabria, man kan få mycket kritik på nätet som vi vet. Jag kan tycka någonstans att han borde kanske ha fått mer pluspeng, just att han som nu är inne på Gura gått hela vägen. Att han är sen kapten, vi alla vet att det beror på antal matcher, det är det enda. Det är inte så att han är den som står i ringen, även när Zlatan med Kjär med flera, alltså det ser man nu med Teo med flera. Det är inte därför han är kapten, utan det har de ju sin policy. Och det
jag
man...
gillar inte den policyn.
Jag gillar inte heller, men nu är det som det. Det är inte så att, alltså, sen kanske Calabria är kaptensmaterial i omklädningsrummet, jag vet inte, det har ingen aning om det ju, eller på träningarna. Men nu har de den policyn, rätt eller fel, det kan man inte diskutera. Det är nog fortfarande en jävla story han har gjort.
Alla ungdomsspelare i Milans drömväg han har tagit ju.
Så här, jag kan väl hålla med. Han är ju inte den som har störst pondus eller högst status. Det är ganska uppenbart. Men det kan vara en viss... Att ge kaptensbilden till någon som man vet inte vill därifrån. Och inte troligtvis kommer få... Alltså, hade Calabria velat flytta hade han fått ett kontrakt med i princip vilken annan klubb som helst i Italien.
Mm.
Så det är ju inga så, men han har ingen önskan om det. Och du kanske inte har PSG eller Real Madrid som står och drar i honom i heller. Så det kan ju finnas en viss alltså förtroendet att du stannar i klubben länge och därmed kan förvalta de här värdena som man vill.
Ja, men det är helt rätt. Och jag säger att jag vet inte om han är rätt, om han är en bra kapten eller en dålig kapten. Det kan inte jag uttala mig om. Det är mest själva policyn att har du flest matcher så ska du vara kapten.
Ja, själva policyn blir fel. Och ja. Det kan jag hålla med.
Tänk om Rebic spelar kvar med det humöret och så att visst nu leker att han har haft taskig attityd. Hellre har du flest matcher, här har du kaptensbilden, led laget.
Ja, jag är med där. Sen också någonstans, det är ju hjärtat på klubben, är ju svårt att ta ifrån honom såklart. Och sen återigen, bara för att man är kapten så betyder det inte att övriga 10 spelare är tysta. Så det, folk måste förstå att en kaptensroll, det kan innebära väldigt många olika saker, men som jag har sagt hela tiden tidigare, även om inte Zlatan var kapten i vårt svenska landslag, nu var han i slutet, men dessförinnan, eller i Milan, eller Manchester United, vem står och pratar i ringen? Det är ju Zlatan nu. Du måste inte ha den bindeln på dig för att ha själva rollen. Alltså folk måste skilja på kaptensmaterial, kaptensrollen och utnämning av kapten. Men folk har svårt att sortera det. Och då blir det ju konflikt i vissa huvuden.
Sen det här du sagt att han har mycket kritik i vissa forum och sånt. Jag vet inte, det känns bara som gammal skåpmat nu. Han har ju visat att han är här hemma där, så att...
Men inte ens när han tog bort Kvaratskhelia i Champions League-slutspelet fick han ju knappt cred för det ändå.
Nej, nu är jag inte inne i de där infekterade forumen som du och jag läser, men där jag läser så ja, är det fan inte kritik i alla fall.
På tal om kritik, Milan är av UEFA Club Official Ranking nummer 28. Är det rimligt, Mackan? Är det där vi ligger på den hyllplanet?
Bra fråga. Det där är så jäkla svårt också. Givetvis är vi ju där. Om de tycker att vi ligger där så är det ju där vi ligger. Så är det inte mycket mer att snacka om. Men
jag menar, de har gjort det bassäng i sig.
Nej, det är svårt att veta. Men jag kan säga så här att när vi spelar som allra bäst så tycker jag att vi kanske skulle hoppa upp rätt många steg. Men jag har ju också sett framträdanden där vi kanske skulle ligga på 50-60. Så att det är svårt att bedöma.
Jag tror detta är koefficientpoäng baserat på Europaspel. Och förra säsongen drog upp det. Och det är bara de 5 senaste säsongerna också som räknas.
Det är väntat, jag förstår koefficientpoängen. Och om man sen gör någon form av system sett till vilken grupp man hamnar i. Men en officiell ranking borde vara rätt så mycket mer nutid.
Ja. Topp 25 skulle jag säga.
Ja, men det är fortfarande så någonstans att... Milan har ju ändå Champions League semi i fjol. Ja, alltså det är egentligen skitsamma. Jag tycker någonstans att poängen trillar in i både UEFA och tidigare Champions League. Sen så 28 plats, jag vet inte, det kanske är rimligt.
Runt 20-25 hade jag stoppat in och som jag bara drar upp från höften, men det är inte orimligt att ligga 28.
Så jag är också inne på marknadslinjen. Vi kan slå lag på topp 10-listan också. Sen kan vi vinner för sig mycket matcher, men vi kan spela som topp 100. Alltså det kör på. Ingen jämn nivå direkt.
Sen möter vi Spezia och får 1-1.
Ja, men lite så, ja.
Fast den rankingen är ju inte med där. Om man tittar på Europa matcher så kan jag fortfarande tycka att vi kan spela topp 10 en match och sen kan vi faktiskt spela topp 60.
Ja, flor mot Rennes är helt plötsligt.
Ja, det är ju upp till bevis nu, för nu har vi ju vägen framför oss. Vi får inte de riktiga supermonstrarna.
Ja, vi kommer till Europa League.
Jo, men alltså, det är ju upp till bevis nu i Europa League. Nu har vi ju chansen att gå långt.
Ja, alltså det är ju svårt. Det är ju Milan-rättighet. Daniel Malini är fortfarande Milan-spelare. Hans mål för Monza har gått ganska bra de senaste 5 matcherna. Jag tror att han har gjort en 2-3 baljor och någon målpass. Men hans frisparksmål, det är nu kandidat till årets mål. Eller?
En jäkla träff han får på.
Ribba golv någonstans mål.
Hoppas att han nu fortsätter att utveckla sig under sommaren så kan han kanske få chansen nästa år. Komma tillbaka. Komma hem. En Malini ska vi inte spela någon annanstans in i Milan.
Det är bara det ryser som att folk vill bli av med honom. Jag vet inte.
Han och Colombo och bytesaffär med Cirkese typ. Mm. Ja, mycket riktigt. Vi får se var vi hamnar i sommarfönstret. Nyheter och priser. Föga förvånande. Thiago Motta blev februaris månadens tränare. Rätt eller fel, Bologna fortsätter faktiskt gå som tåget och är kvar på sin fjärde plats.
Ligger man 4 med Bologna som har uppnått rätt i alla fall.
Ganska mycket rätt får jag säga.
Just på den här kommentaren, finns det en kommentar att Inzaghi borde kanske ha fått det. Och om man tittar bara på februari så tror jag nog faktiskt att han ligger väldigt nära.
Han förlorar ingenting.
Absolut ingenting. Och det är inga småvinster i februari de kör med över heller. Så att jag förstår att det är svårare att ligga 4 med Bologna än en etta med Inter. Men fortfarande jäkligt imponerande som Inter spelar. Jag tar emot att säga detta, men jag är imponerad.
Ja, vi sa det sist och vi gratulerar till segern i ligan. Det som du sa, lite jobbigt att de kan gå mot poängrekord etc. Och det får vi nu vara finna och se att de tar sina andra stjärna innan oss.
Det är 30 poäng för att spela om. De har bara 12 poäng för.
Ja, jag såg en lista på att hur kan Milan vinna Scudetto. Men det känns ju väldigt osannolikt.
Om vi går rent och de förlorar 4 matcher med mycket eller tappar poäng. Alltså förlorar 4 och tappar poäng en till.
Ja, vi får ringa in Radu. Se om han kan lösa målet.
Jag tar 14 poäng.
Är det 14? Om vi får vara
korrekt här.
Ja, okej, det är 14. Ja, men då måste de förlora 5 matcher och vi vinner.
För att förklara lite här, när vi vann ligan senast så hade vi en poäng mer efter matchdag 29 än vad vi har i år.
Ja.
Och de har alltså då 13 poäng mer än vad vi hade då. Så det här handlar ju inte nödvändigtvis om att Milan har spelat jättedåligt. Utan det handlar ju faktiskt om att de har en sjuk säsong än så länge.
Och det är ju lite det här som vi sa förra gången att Pjol fick kritik för att han egentligen bara hade gratulerat inte redan. För de gör ju en sjuk säsong. Lite som Napoli i fjol gjorde en helt sjuk säsong att de bara stack iväg. Inte nu, jag kanske har poängrekord. Sommarlär väl ta också rekord för antal hålla nollor. Men det är som säger någonstans Pioli och Milan har fått kritik. Men vi gör ju en bra säsong, ska sägas. Det är bara att Inter är så jävla bra i år. Tyvärr. Precis.
Jag sa det förra avsnittet. Frågan här om Piolis vara eller icke vara handlar mer om kan vi få ut mer av truppen än om statistik och poäng?
Jag håller med. Sista nyheten innan vi drar på matcherna och det är då att Spalletti har tagit ut ett landslag. Nu är det landslagsuppehåll, skittråkigt. Även om, jag vet inte, Sverige har inga jätteroliga lag. Men där är ju såklart ingen Milan-spelare med. Föga förvånande. Närmast tror jag det vill vara i så fall just Florenzi tidigare och även Calabria. Någon åsikt, något lag, något namn som sticker ut.
Synd att Scalvini är med då. Då går priset upp ännu mer.
Och även Buongiorno. Acerbi är ju borta nu. Men jag tänkte annars på Bellanova. Tycker jag inte har varit jättebra. Och Saniolo borta i Birmingham. Alltså Aston Villa. Han får inte spela någonting alls. Så det är lite så, hur kommer det sig att han är med? Bonaventura, Milan koppling, är fortfarande med i landslaget.
Det är den Bonaventura?
Ja.
Jack alltså.
Ja.
För helsike. Ja,
det är ju ingen startman.
Men så här, vet du vad, italienarna behöver någon ålderman med alltid.
Ja. Det är Jorginho. Jag läste rykt om att han inte var oäven att spela i Milano-lagen.
Mm.
Sen har han ju en hemsk lön.
Ja, fast han har väl dalat rätt mycket.
Jag menar man
han var...
Så han håller ändå nivån okej i Arsenal.
Ja, men om du jämför med han var som absolut bäst.
Ja, jo. Alltså det går inte att jämföra med.
Men hade man väl...
Och då menar, då måste du förklara lönen också.
Mm.
Om han skulle komma till Milan, hade han haft lönekrav som är högst?
Man hade värre lönen, så är nästan högst ändå. Mm. Men hade han petat någon av våra mittfältare i dagsläget? Jag har ingen koll på Arsenal och...
Det är en perfekt... Alltså... Som jag brukar säga när vi håller de här föreläsningarna. Nej, men alltså de petar inte nog. Han är bra av de 6-7 centrala mittfältarna som vi behöver i en trupp för att kunna konkurrera på alla fronter. Och där höjer han ju snittnivån, ja.
I ett Milano-derby, alla friska. Han har en startmans roll i Milan idag.
Så som han spelar nu, ska vi säga, vi har ju...
Kanske. Sin höjd skulle jag också säga. Och då, det betyder en hel del. Då hade man ju tackat nej. För då kan du lägga den lönen på andra platser och höja nivån ännu mer.
Kan man få honom till en vettig lön och gå in för att höja snittbredden? Men hade en perfekt kille att ha med, slänga in i matcher, starta lite då och då.
Han får inte lägga några straffar längre.
Nej. De jävla hoppstraffarna. Fan, jag hatar
dem. Jag menar Benazer, Ruben Loftus-Cheek och Jorginho som en trea på mitten. Alltså, herregud.
Jag passar den frågan. Vi går vidare. Nu ska vi ganska nå där direkt nästan. Och då är det här. Vi är inne i matchen mot Lazio borta rum. Redan efter 8 minuter så är Lazio sjukt nära på att göra mål på hörnan. Stökig match, eller?
Jag tyckte inte den var jättestökig fram. Alltså, jo, alltså... Att Guendouzi inte åkte ut tidigare för alla protester och allting.
Fy fan vad gnällig han var.
Ja, det var helt bizarrt. Men att de skulle tappa huvudet var ju rätt uppenbart så som uppträdde hela matchen.
Ja.
Det var ju...
De gnällde på straff efter någon minut efter. Det är väl ett skrattretande skämt. Mike ut och parerar. Alltså, och...
Ja, precis. Så tar han, Lazio-spelaren tar ett steg i sidled och så dyker han.
Ja.
Alltså han själv väljer löpväg rakt in i Mike.
Han söker verkligen Mike. Och, det, och jag tänkte, fan vad Lazio var gnälliga. Det var ja, men tråkigt att se faktiskt.
Alltså detta är inte det Lazio växte upp. Ett Paolo Di Canio, tufft Lazio som stod upp för de tyckte och sådär.
Sen i andra halvlek, det är en huvudskada. Domare...
Vem är det som ligger ner? Är det Milan-spelare eller Lazio-spelare?
Lazio-spelare ligger ner.
Mm.
Det sägs av huvudskada. Jag har missat den, så jag vågar faktiskt inte svara på det.
Benazer hoppar på honom helt. Alltså, inte alls med vilje på något sätt.
Vem är det då?
Det är Benazer som träffar honom.
Ja, men vem är det som ligger, eller vad?
Jaha, det var som låg. Det kan jag faktiskt inte svara längre.
Nej, men jag har med. Alltså, Benazer klipper ju honom.
Ja, men här har vi en situation. Alltså, man klipper ihop... Domaren gör ju en bedömning där att det inte är någonting. Han faller ihop. Spelet går vidare. Milan-spelaren avancerar längs kanten. Och Lazio-spelaren drar ner honom och får sitt andra gula kort.
Pellegrini, Luca Pellegrini. Och det, han, kort är ju såklart.
Ja.
Och men det är ju inget som... Alltså domaren... Ja, huvudskada då ska väl han... antingen har inte sett det eller så är
det fel. Det måste vara konstaterad huvudskada.
Mackan?
Ja, här kan jag och Gustav nu bråka resten av
poddtiden. Gör det.
För att jag tycker att här tappar domaren matchen. Han kommer att sätta en klusha.
Ja.
Men här tappar domaren matchen enligt mig. För om man tittar på den sekvensen. Han ser det. Han har pipan i munnen. Han är på väg att blåsa. Tror Lazio-spelaren. Får vi tillägga.
Mm.
Pulisic gör absolut inget fel, för han har inte sett situationen överhuvudtaget. Så Pulisic gör absolut inget fel. Det måste jag klarlägga här.
Mm.
Men jag förstår att Lazio-spelarna tror att han ska blåsa. Jag tror, alltså jag förstår verkligen det. Och vad jag menar med att man tappar matchen är att alla människor, oavsett om det är fotboll eller inte, de gör en bedömning av andra människor utifrån deras beteende. Ser man beteendet på domaren där, då tror man att han ska blåsa.
Macken, när du coachar dina ungdomar, vad är det första du lär dem när de spelar match?
Lyssna på mig. Jag säger att vi gör ingenting fel. Det är de som gör fel. Men det jag menar är att man läser beteende hos varandra.
Ja, det är det jag inte. Men vad är det första man lär sig? Spela till domaren blåser.
Absolut. Det är inte det. Jag försöker... Jag säger att den här situationen gör Lazio-spelaren helt fel. Men det domaren sen gör efter det här, det är där jag kommer till att han tappar matchen. Där börjar han kompensera på konstiga sätt. Om man tittar på hur många kort det blir efter det. Som för det första är det, jag tar ett exempel. Theo Hernandez gula kort, det är inte ens en frispark. Det finns inte ett regelbrott där överhuvudtaget. Det är en armbåge i huvudet på Jero som heter rött kort.
Ja, det är hemskt.
Som inte blir någonting. Mm. Alltså, det är där jag menar att han tappar matchen, för att det blir som det ringar på vattnet.
Men just det med, nu hoppar jag ner i diskussionen. Jag måste ta det här med just med Jero. Nu är bilderna borta från X tyvärr, för att jag hade nu varit tidigare chatt. Men varför går inte VAR in och bara säga att det där är superrött? Eller vågar man inte, för att det finns redan ett rött kort sedan tidigare?
Alltså VAR, och om det är tydligt, jag kommer inte ihåg situation 100%, men är det tydligt 100% ett rött kort, så ska VAR kommunicera till huvuddomaren och säga det här har vi sett. Sen kan huvuddomaren säga jag har sett det, jag håller inte med. Eller jag vill inte titta på det. Felet, alltså VAR-systemet gör vad de ska. Sen hur det tas upp, men så länge hela VAR kommunikationen inte är offentlig, så kan vi aldrig få veta exakt vad som har sagts.
Det är lite det också någonstans, nu pratar vi mycket VAR, och jag har blivit tyvärr mer kritisk till VAR från att väldigt positiv av förespråkare kring VAR. Jag är inte så jävla säker på att, som du säger ofta, att VAR-rummet sköter och gör rätt. Jag är inte så jävla säker på det. Men bara för att återgå till situationen med Pulisic, han, som nu är inne på Mackan och Gura, han gör inget fel, nej. Alltså, sen att Luca Pellegrini med flera tänker att bollen kanske ska bli död. Men varför inte bara tjongarna på ring 2? Det är ju så dåligt av honom.
Spela ut dem själv.
Ja, exakt.
Absolut. Den här situationen, det är bara Lazio-spelarnas fel.
Jag håller med dig till viss del att matchen gick åt ett annat håll domarmässigt. Men vad jag såg när jag tittade på denna matchen var att ett Lazio-lag som efter det här röda kortet på något sätt hamnade lite ur balans. De kom in lite senare i duellerna. De var lite griniga varje gång de blev av med bollen. De kom med små efterslänga. Det var små saker hela tiden. Och det triggade upp det. Det blev lite gula kort fram och tillbaka. Ja, men när matcher blir...
Gustav, jag måste bara... Du får titta på hur många kort där efteråt.
Jo, men korten... Nu kanske något enstaka inte var, men de flesta är ju... Inget fel på. Men om du kommer till en match där alla spelarna helt plötsligt kommer till ett läge att vi har inget intresse av att uppföra oss, då blir det mycket kort också.
Jo, men det kommer. Alltså som jag säger, det kommer ju efter den situationen. Men det är där jag menar. För innan dess tyckte han hade rätt så bra nivå på matchen.
Men jag säger inte mot det där. Det
Florensis kort är inte kort heller.
Mm. Det jag sa här, att efter det så kommer Lazio spela en balans och då blir det åt bägge hållen.
Jag ska bara säga just på tal om kort. Och där måste Pioli få kritik, ja. Men här måste Pioli få cred. För Florenzi får kort i 61. Felaktigt, jag håller med om det. 3 minuter senare byts han ut. Calabrin. Adli får kort i 70. Minut 71 byts han ut. Gabia får kort i 8 minuten. Minut 81 byts ut. Alltså,
det är lite
Pioli tog ingen chansning med Di Bello i rum. Alltså han måste få cred på det. Han måste få cred på det.
Rakt av, rakt av.
Alltså det är ändå mäktigt gjort, bara pang. Mm. Alltså direkt efter avblåsning, byte. Han tog ingen chansning. Mm. Det har han tappat cred för alls. Jag tycker han borde lyftas för det. För det är lite alltså storkuksmentalitet att göra det direkt.
Sen kan man, matchen i sig, mina spelar inte bra i matchen.
Inte alls, inte alls.
Sen att Lazio får 2 till rätt solklara röda kort i slutet.
Det är ju jätteröda, ja. Så det är ingen så.
Så att det jag säger är, ja, den situationen gjorde att Lazio-spelarna kom ur balans. Men jag känner att vi helt plötsligt hade vi 2 lag som inte hade något intresse av att uppföra sig. Och då blir det ofta så här. korten regnar i det läget.
Ja.
Alltså jag har dömt matcher där, från början, ett Vellinge derby kommer jag ihåg. Vellinge FF mot Vellinge IF. Och bägge lag från början, det var bara så, vad fan håller ni på med? Alltså jag hade kunnat ta 32 gula kort i första halvlek, men bara, jag snöjde lagkaptenen, det här funkar inte.
Alltså jämför du nu?
Nej, jag jämför hur spelar upp sig på lag.
Jag med det.
Ja. Men alltså just att du, när det helt plötsligt två lag börjar dallra och koka och inte kan uppföra sig.
Fast som sagt, det här måste jag säga emot det, för jag tycker inte bilen, alltså Pulisic gula, oh ja, det är gult. Men i övrigt tycker jag faktiskt att Milan håller huvudena kalla och de får massa kompensationsgula och där tycker jag att det blir helt fel. Det skulle, här skulle man kunna urarta ännu mer, för Milan skulle de bli skitsura för att de får gula kort som inte är gula kort. Ja. Jag kan tänka dig Theo Hernandez för 2 år sedan, för halvt. Han hade haft ett rött i den matchen.
Ja, det är också det jag tycker också är en tydlig utveckling av laget. Om det sen är spelare, ledarstab etc. slapp han kanske till och med. Men det är helt inne på ett spår också, att den här matchen kunde tiltat totalt. Men
det gjorde den också, om du tittar på vad som händer efter slutsignalen.
Ja, vi kommer
till att spela som ska ha röda gula kort.
Och rent där tror jag någonstans, jag vet inte hur man ska kunna plocka den här tv-puckshögen, men det är ju jävligt stökigt. Jag vet också, vi pratade om Romagnoli, vår gamla kapten. Han är kort som tidigare, han drar ju en boll åt helvete efter någon avblåsning. Där tror jag Dybello tappar matchen eller inte. Flera gånger kunde ha tagit en eller flera gula kort på Lazio-spelaren, men då hade det som inte haft ett lag att ställa upp med ens.
Du kommer till läge här, skulle han ta för allt så hade det varit 5 röda kort till.
Typ.
Men så här, om jag får återgå till din resonemang, då ska det ju också vara det.
Tror mig, jag är stark förespråkare, men varenda domare i världen på den här nivån vet, skulle de ta 7 röda kort i en match så har de ingen karriär längre.
Nej.
Tyvärr, även om allt är helt rätt. Och detta är Lex Sepp Blatter VM 2008, där den holländska domaren, eller den här matchen Holland och Belgien, den här klassiska, där han tar 3 röda och 11 gula eller vad det är, och han löser matchen så jäkla bra. Lagen uppför sig som idioter, men han blev ju toksågad offentligt av Sepp Blatter.
Ja, det är intressant.
Och slaktad i media, trots att han gör en supermatch. Alla domarkontrollanter, jag har sett prata på föreläsningar, de hyllade den här domaren. Men mediepåbudet där var helt bizarrt.
Ja, men lite så blev det. Åt den där, för Pioli valde ju snyggt att inte riktigt lita på Dybello där, att byta ut riktigt, för att annars hade det bara så kompensationsröda. Men jag måste ta på mig folieten igen, som gjorde för avsnittet. Och vi gör ju ett mål. Det blev offside. Och här kommer fullhjärten. Vi satt länge i sändningen och väntade på att vi vill se bilder, för det var jävligt tveksamt. Det kablas ut en bild, tror minst 5 minuter.
Nej,
efter.
Nej, det är över 6 minuter efter.
Över 6 minuter efter. Och vet, man hinner göra mycket Photoshop på 6 minuter. Det här med fullhjärt kommer in. Vi vet inte. Jag har inte sett andra bilder i alla fall. Det som kablas ut är ju, det är väldigt tajt. Jag vet fortfarande inte riktigt hur det blev offside till Milan där, utifrån bilden som är utkablad.
Det är alltså Leos strumpa som är offside.
Knä då?
Nej, strumpan som sitter på knät. Alltså det är så sjukt. Det är så sjukt lite. Oavsett om det är rätt eller inte, så är det.
Men vi ska ju inte gnälla, i matchen lite senare får vi faktiskt med oss ett mål på VAR.
Ja, men det var ju rätt.
Ja, det är rätt.
Ja, ja.
Precis som att detta är rätt.
Jag vet inte om
jag
det är rätt. Det är det jag säger. Och,
hur tjock är linjen? Får man ju bara,
jag skulle vilja säga det här, fast med riktiga spelare. För man får en datorgjord bild, och som du är inne på. Foliehatt eller inte, det är Italien fortfarande. Ja. Det tar för lång tid.
Jag litar inte på Italien, det ska jag erkänna.
Och dessutom, för vår del, eller för Leas del, så hade han ju verkligen behövt det målet också.
Ja, ja, men i alla fall, vi vinner matchen, ska jag säga att nu är lite negativitet. Men vi vinner matchen, och idag är ju Sarri sparkad, Igor Tudor.
Jag har sett att han sparkade honom själv.
Så varkade han själv, ja.
Han själv avgående.
Ja. Och det kan man inte diskutera med media, vem som har valt att göra vad. Men Igor Tudor är ju en spelare som var Juventus, så att det är ju ingen favorit såklart. Jag tufft att ta över ett lag mitt i säsongen som jag pratade om tidigare. Det gick ju bra för Roma, men vi får se hur det går för Lazio. Vi var inne på klungan efter match. Jag vet inte, vet ni om det kommit ut någon diskussion och repressalier efter matchen Lazio, klungan där?
Jag har faktiskt inte hört någonting.
Inte jag heller. Jag tror bara att man sket i det.
Det är som vanligt. För faktum är, där tycker jag det ska varnas mer. I alla fall i efterhand. För det här sänder budskap. Det är varenda par barn som tittar och allting. Det är så dåligt att man inte ens kan uppföra sig efter. Har de slåss ner i korridorerna och inte filmas? Fine, det är inte rätt, men det är bättre. Men här, mitt på plan. Nej, fan, så kan uppföra.
Åker Fors som gör målet, bra snitt, vad säger du, man kan ha hört och snittar han mål?
Åker 5 menar du?
Åker 5, ja precis.
Jo, men det,
han har gjort åker 5 så...
Han gör, alltså fram till det så har han gjort ett mål på 104 minut. Jag vet inte om det säger mer kanske om hur många minuter han har fått, ja. Om vi ska vara helt ärliga. Om man tittar på hur många mål våra inhoppare gör denna säsongen jämfört med förra säsongen så är det en avsevärd skillnad och det är det vi behöver.
Och synet vara nyförvärv, om man jämför med tidigare, så är nyförvärv har ju verkligen levererat. Sen har varit ju såklart en stor kvalitetsökning i bredd. Vi var inne på matchen, vi tyckte bara att det var ganska dålig. Jag vet att Loftus Cheek då gör ju... jävligt bra volleyskott som Provodelli som gör en superredning. Man pratar om expected goals, vilket jag tycker fortfarande är trapsigt. Att jag lärt sig till en bättre expected goals än Milan. Jag ser inte riktigt vad det skulle säga i matchen. Det var en sömnig match från båda hållen. Det känns som Milan var nog ganska nöjda med 0-0 överlag.
De hade mer nästan chanser än vad vi hade. Så att, ja, nej. Men vi vann rättvist och det är bara att gilla läget.
Men vad säger vi just om Okafors mål som är avgörande? Leo in som vanligt, mycket, mycket låga inlägg. Okafor bränner första. Vem är det som krigar sen? Är det Giroud eller Loftus Cheek som krigar i andra bollen?
Nej,
Giroud. Ja. Mm. Det är också helt också en sån grej som inte folk ser att Giroud gör. Att han krigar där i situationen innan Okafors mål.
Det är... gnäller folk på Giroud också, det är ju en sån här forum.
Ja, men du hänger inte på X uppenbar.
Nej, det är därför jag frågar dig. Gnäller folk på Giroud också?
Ja, du får hänga på X.
Helsik.
Det är där det händer.
Jag gillar inte att bli dummare när jag chattar.
Annars, efter match, Pulisic är ute och...
Han får rätt mycket dödshot.
Ja.
efter det där. Det är för det första är det sjukt överhuvudtaget att du ska få dödshot på sociala medier efter att spela fotbollsmatch. Men det roliga här är ju att Theron Anders går upp och säger att jag är din security guard. Typ.
Stats i matchen, 50 000 på Olympico, deras 4-3-3. Vi spelar ju nu faktiskt bara 4-2-3-1 igen. Polo går tillbaka till det helt. Och Loftus Cheek är ju en AMC stort sett bara idag ju. Det är vi har ju också en hel del kort. Som du sa, det är kompositioner eller inte. Det kan man alltid diskutera med Foliat. Eller hur tjock linjen är på offsiden. Vi pratade lite löst om det här med offsiden. Jag tycker att det är konstigt att vi bara ser animerad bild.
Det kanske är så att programmet är lättare. Jag tror helt enkelt att de har en dator som läser av var spelarna är. Och den kan inte återge... För att den ska kunna återge alla vinklar så måste de göra den animerad för att kunna bryta ner dem. Det är nog därför.
Men annars har man ju livebilder som är pausade med streck.
Ja, men det blir bättre för att kan du se alla vinklar. Och det du menar då är att alla är inte på rätt plats, tycker du?
Nej, jag bara förstår inte för det tar 6 minuter om man bara får se en animerad bild. I Italien.
Långsamt inte en uppkoppling.
Man kan
2-4 modellet.
Ska vi avsluta diskussionen? Man kan vara för att vi får ta foliehatten, men vad
ta plastfolie.
Ja, precis. Ja, men det är en intressant diskussion för att min poäng är att det tar lång tid och det är Italien och annars så kablas ut bilder som är ju pausade i sändningen, inte några hittepå.
Men jag tror det handlar om att pausade bilder i sändningen är lite otydliga, men om du kan verkligen bryta ner var de är. Så kan du mer se få alla vinklar. Du kan typ se underifrån här med det här systemet.
Men då blir det att VAR letar fel och...
Nej, rätt. Offside är en av de få saker som är helt svart eller vitt.
Men varför har man inte den i en verklig bild?
För att göra det tydligare för folk, hobbytyckare som sitter hemma och ifrågasätter.
Men det blir ju tydligare om det har kommit direkt, inte 6 minuter senare.
Varför hakar du upp det så mycket på 6 minuter senare?
För du kan göra väldigt mycket på 6 minuter i Photoshop.
Tror du seriöst att någon sitter och photoshoppar de här bilderna?
Jag vill veta varför det tog 6 minuter.
Men ring upp italienska fotbollsbundet
och fråga. Ja, jag hade kunnat både det och språket hade fan gjort det.
Maila dem då.
Man kan, vad säger du på sista ordet i offside-diskussionen?
Som sagt, jag tycker också att det är märkligt att ta 6 minuter. Det kan vara offside, jag skiter i det. Men jag tycker att man ska redovisa det snabbare. För, som du är inne på, Gustav, det är svart eller vitt. Där är inga bedömningar. No. Utan där har du faktiskt svart eller vitt.
Och det är hur som inre kanske.
Då ska det inte ta 6 minuter. Tycker jag inte. Inte när du har ett dataprogram som gör.
Det är lättare att acceptera det som vi ändå vann matchen. Hade vi förlorat matchen,
då hade jag hade diskuterat fortfarande.
Det hade vi gjort. Man får ha lite det åtanke också. Nu blev det resultat att det ändå gick Milans väg. Och, men annars är de har massa röda. Man ska också säga att vi har 6 gula kort.
Varav Hernandez Florenzi ska inte vara det om man försöker vara nykter. Det är säkert några gula kort som inte de ska ha heller. Så det, men, och Leo får det för att han snackar till sig, tror jag. Det är inte bra att få för många gula kort såklart. Det är ju Hernandez avstängd i nästa match.
Mm.
Bland annat på grund av det kortet.
Ja, och Hernandez var lite intressant. Jag läste ju den idag. Han gör ju sin målgest.
Ja, det är ju senaste matchen, men det är frågan om den också ska vara gul.
Ja, men det är ju något som faktiskt, om de kan överklaga den, alltså med tanke på att motståndarcoach som då tog illa upp sig, fick det förklarat och ångrade sig. Sen är ju du är alltid ansvarig för dina egna gester och hur de uppfattas. Så även om han inte menar någonting i sammanhanget kan uppfattas som något provocerande och så vidare. Alltså det är ju så, det är därför man ska vara så försiktig med sådana grejer.
Ja, men folk är så jävla lättkränkta. Ja. Alltså fuck you, helt ärligt. Ja. Vi byter match.
Men det var jävligt sköna 3 poäng.
Det var jävligt sköna 3 poäng. Ja. Ja, jätteviktigt.
Vilka 3 poäng är inte sköna? Bara så här, bara dubbelkolla liksom.
Men de här var ju extra sköna. Ja. Var inte det?
Det var inte intervjuer skönt.
Det var ju 88.
Det var inte intervjuer skönt. Men
det var strax under.
Lite vid från Nationale gjorde målen mot Lazio och Darien för något år sedan. Sen är vi inne i Europa League och jag tänker här klumpar vi likt som vi gjorde i Ren. Så det är både hemmamatchen och bortamatchen. Hemma.
Jag måste bara börja med här. Får Florens ett kort? Som inte är, alltså det är absolut ingenting.
Nej, jättekonstigt.
Det är helt sjukt, det gula kortet.
Ja, men det är för att han filmar ju den motståndaren där. Och det är lite fegt av domaren att gå på det, kan jag tycka. Redan för 2 minuter. Och det påverkar ju han rätt mycket.
Såklart.
Han blev det som utbytt då i andra halvlek för Calabria. Hemma 4-2. Vi reagerade också i vår interna chatt att det var... Inte fullt, inte sån här, utan däremot 59,325. Jag vet inte vad biljetterna kostar i en åttondelsfinal i Europa League på San Siro. Men det är ju någon, rätt mycket folk ska sägas. Det är ju inte Slavia Prag. Det är ju inte ett jättesexigt lag som drar kanske gemene man.
Men grejen är att Europa League, hade detta varit Champions League hade det varit fullsatt.
Absolut.
Folk i Milano vill inte se Europa League. Frågan är om vi drar fullt ens i en semifinal.
Och det tyder på...
Jag beror på vem vi får möta.
Ja, precis. Ja, precis.
Jo, min poäng är att säga någonstans lite att vi är ganska bortskämda. Men samma som jag såg ju, fan vad nu det är, Champions League för ett år sedan i Malmö mot Zenit. Katastrofdålig straff på tal om VAR. Man pratar mut och Gazprom, Mario och Zenit. Man blev ju lite bortskämd. Vi var inte ens nära fullsatt i Champions League. Och det är samma nu i Europa League, att man är lite bortskämd med att ha toppmatcher och Champions League på San Siro.
Men jag läste en rolig artikel att, alltså att folk i Milano ser nästan som en skymf att vi spelar Europa League och inte Champions League.
Men blev de fans igår eller vadå?
Nej.
Visst har de 10 år
på totalt mörker. Nej, men Milan ska spela Champions League, punkt. Spelar vi inte i Europa är det dåligt. Spelar vi i Europa League är det dåligt. Det är så. Bara Champions League.
Men man kan faktiskt göra en referens till sist vi spelade i UEFA-kuppen. Och då spelar vi kontinuerligt Champions League.
Mm.
Vid de matcherna tror jag att vi låg på ett snitt på 30 000 när det var UEFA-kuppen.
Mm.
Så det här är ju jättebra då om man jämför. Ja.
Så vad fan gör vi här liksom? Det är lite den attityden,
men
attityden folk har.
Faktum är att jag kan hålla med om vad fan gör vi här. för Newcastle, ja, det stör mig fortfarande att vi inte vann Newcastle hemma. Ja.
Bittert, bittert.
Och då hade vi fått en ganska, låt oss säga att vi hade tagit PSG:s plats och fått den låtningen.
Ja.
Det är faktiskt lite större.
Vilka var det PSG fick då?
Sociedad.
Ja, och nu Bars, eller fan, jag Bars då. Men i alla fall, målnick, Leo, inlägg, jävla snyggt. Sen så gör de ju sån jävla balja på volley. Det är lite som du var inne på, man kan fatta defensiva, är vi inte bra?
Alltså nu måste jag ju tillägga att de har hunnit få ett rött kort här.
Ja. För dessutom har vi dåliga, riktigt dåliga första 20.
Men jag nu ska säga så här, vi gör 17 minuter bra i denna matchen.
Ja.
Men tillräckligt bra för att göra flest mål. Alltså,
det sjunker han som får kort heter El Hadji Diouf. Han så, känner vi igen från ja, 2002.
Det är ju inte han.
Nej, jag vet.
Men som kan vara Liverpool liksom sådana riktigt jävla stolpskott.
Vi har dömat också mål på hörna för engelsk skull.
Men alltså, det är fruktansvärt dåligt på deras andra mål.
Ja. Men där tycker jag faktiskt Tomori är lite... gör det inte så jättebra. Han
Tomori, vi får väl vara lite snälla med honom. Han är nyss tillbaka.
Ja.
Men Leo med hållet är helt
hårt. Ja, men Leo får inte mål. Det är Pulisic som har stortran på det. Så att Leo får inte
sitta. Jag tror att han ska dessutom... vi ska nog vara glada att Pulisic är på. Ja. Jag tror faktiskt inte att han har gått in.
Okej, Leos förarbete är helt
fort. Ja, det är magiskt.
Det har ju Pulisic också gått ut och sagt att det är hans mål, inte mitt.
Ja. Annars så får jag säga att Florenzi gör två assist. Är det två hörnor eller fan var det? Minst en hörna till Lottos Kik. Höga betyg och det är som också medlemsspelarna och även Pjolos eftermatch att vi blir kritiserade. Vi gör 4-0 framåt och har 2 måls övertag inför returen och ändå blir vi kritiserade. Deras 2 mål, för jag skrev också... jag vet inte om det var 5 snabba eller hit and shit eller betyg på svenska fans. Så att slå ett par och ha 2 skott mål. Det är 2 alltså drömskott de får. Det är, Mike har inte chans på dem.
Jag beskyller inte Mike för det, men jag tycker inte att vi kan släppa till. Framförallt inte det andra målet. Du ska inte kunna göra mål på en frispark där.
Nej.
Det är dåligt försvarsspel.
Håller med.
Och vi är en man mer.
Och det var tur, för vi var återigen, vi var inte bra första.
De är ju mycket bättre organiserade i denna matchen än vi är.
Ja. Han får det i 26, det är ett rakt rött. Och jag tycker inte att det är fel att det är rött.
Nej, det är ju inte fel. Man kan prata, om vi nu skulle klumpa lite så är väl det andra matchen och det röda kortet där. Jag vet inte, så här, jag hade nog inte gråtit jättemycket om det inte hade blivit rött.
På tal om Loftus Cheek, lite info.
Loftus Cheek så var det senaste en mittfältare gjorde 3 mål i hans första 3 framträdande med Milan i Europa League. Det var det Boban i 1995. Alltså då hette det UEFA Cupen.
Ja.
Så här, den där är ju lite så blaha blaha, hur ofta har vi spelat?
Ja, ja, ja.
Den är svår. Och...
ja, men det är kul att jämföra med en gammal legend då. Boban var ju en jävla legend. Idag Prag, det blev ju en rätt så schysst start för oss. Efter halvtimmen så gör Pulisic mål igen. Han, ska vi klumpa honom någonting när vi ändå har honom på tapeten?
Han är helt outstanding.
Det är väl hans bästa säsong. Jag vet inte om han ens var så bra i Dortmund.
Chelseas dubbelsäsong, där var han ju riktigt bra också.
Man kan ha åsikt om Pulisic.
Jo, alltså Pulisic är helt fantastisk. Jag hade höga förväntningar och han infriar dem. Det är otroligt hög fotbollsintelligens på honom. Och dessutom är han jättesnabb. Man tror inte det, men det kanske var att vi jämför med Leo som är extrem.
Ja. Mm. På tal om Leo, snabb övergång. Tränarmålet Milan, Leos skott i krysset. Han har ju sagt det att... han och Zlatan har ju sagt att han måste börja skjuta med mera, vilket är rätt. Men det är väl, kan det vara Europa Leagues snyggaste mål redan nu?
Absolut. Nej, jag ska säga det om Pulisic också. Att vi egentligen har en högerytter. Vi har en högerkant i mittfältet.
Ja,
det tänk. Vi, det har vi saknat i 3 säsonger.
Men tänk om vi skulle kunna få Chukwueze också att komma igång.
Mm.
Och var vi skulle kunna använda Pulisic på som, andra positioner.
Som AMC,
ja. Ja. Mm. Det
har vi tjatat om här.
Vi har tjatat om det, men missförstå mig rätt. Det är inget fel på Loftus Cheek i den rollen. Men du får en dimension till om du kan använda Pulisic.
Ja, jag säger det fortfarande. Jag tycker att Loftus-Cheek ska ner ett steg i banan och komma som box-to-boxare och sen ha en Pulisic där och ge Chukwueze mycket matchtid i rätt omgivning. Det är Mackan och jag pratar om väldigt mycket här, att du kan inte rotera alla runt dig när du ska försöka gå in och spela bra.
Sen är det ju svårt där med just spela, rotera. Loftus-Cheek i den rollen har gjort det svinbra. Mm. Och sen bakom nu Benazir tillbaks, hans statistik om man ser på Opta på Exe, alltså, han kan inte syns jättemycket, men nu går lite framför mig, men hans senaste två matcher i Serie A har ju varit alltså otroligt bra rent statistiskt sett. Alltså vinner typ allt och gör inte en felpass i stort sett. Så det är svårt att peta honom, och då är det ju Adli och Reinders. Det vet inte, jag har också gärna testat, alltså se på en match att Pioli testar, plutar ner Loftus, Pulisic, AMC och Chukwueze.
Det handlar inte om Peter, du ska ju inte spela 100% av alla matcher, det orkar ju ingen. Du kan ha en hälsosam rotation på 5 eller 6 centrala mittfältare på de tre positionerna där alla får spela tillräckligt mycket.
Mitt största problem med att flytta ner Loftus-Cheek är att jag tycker faktiskt inte han är tillräckligt bra defensivt.
Tycker inte det?
Jag tycker han är lite loj när han väl kommer ner och ska försvara. Jag tycker han är jätteduktig på att transportera boll. Han har ju extremt fina fötter för att vara så stor. Den biten tycker jag inte, alltså box-to-box-biten där. Men jag tycker inte att han, om man då ska jämföra med Kessie, så är han mycket sämre tycker jag.
Det på den jag kan jämföra med de bästa vi har haft. På
Nej, men jag är rädd att du tappar ännu mer. För jag tycker fortfarande, som vi har varit inne på många gånger, att vi har ju inte den här defensiva mittfältaren som...
Ja, men jag kräver till Pjolle som har sett detta och flyttat upp honom.
Ja, alltså jag menar, tittar man statistiskt sett så har han gjort jättebra ifrån sig också.
Alltså, ja, det jag menar är att ja, han har gjort hur bra som helst. Den frågan är om vi inte kan få honom lika bra ett steg ner och få in Pulisic och även kunna utnyttja Chukwueze. Det kan bli åka av med Leao och Chukwueze på sin kant.
Jag är lite orolig för att vi tappar den defensiva balansen.
Det gick ju inte lika bra när vi spelade just 4-3-3 som gjorde början. Så där har ju Pioli sett detta och någonstans laborerat om. Och nu har vi ett resultat som är bättre. Så att, jag tror inte att vi kommer att se mycket större förändringar de 9 matcherna kvar, säger jag.
Nej, jag tror inte heller. Men det är frågan som alltid ligger och naggar lite på mig. Hur bra hade Ketelaere varit i den här omgivningen?
På vems bekostnad?
Ja, men som var på AMC-positionen. Hur bra har han varit i den omgivningen med det här mittfältet runt sig, med Pulisic på högerytan, med Loftus-Cheek bakom sig, med en Reinders bakom sig, alltså...
Vi får säkert på nästa år. Eller att han kan ta Giroud plats nästa år. Nu har jag ju dippat lite poängen igen. Han var ju magisk för något avsnitt sen. Men Fortuna Arena, 20 000 på plats. Jag har ju faktiskt varit där för väldigt många år sedan. Det blev inte... Det är svårt att trycka in mig här folk där. Och vi har faktiskt svenskt på plan i domare Nyberg. Han då tar det röda på
Glenn.
På Thomas Håles. Den sa du att man kan vara tvek. Jag håller med att den var tvek.
Rejäl stämpling, men jag har svårt att säga att den är med vilje. Och sådana satsning, alltså det är så här, våldsam satsning, det kan jag inte heller säga det som. Jag säger så här. Det är inte fel att döma rött. Men jag hade inte blivit jätteupprörd om det hade blivit lite gult på.
Alltså, du har fog för rött enligt regelboken. Och det är lite det du är inne på. Mm.
Men man ser det tyvärr lite för sällan till rött. För jag håller med att regelboken säger sitt och då är det rött. Så länge det är Barella som springer runt och sparkar folk.
För pratar vi om skador som var väldigt vanliga för när man bröt det här benet i överdelen av foten. Det är ju så, alltså när de trampar med de här jävla skruvdobbarna och de har rakt in där.
Alltså jag fattar ju att Calabria får ont.
Så alltså jag är inne lite så mycket. Det kanske borde ha drött oftare för de här stämplingarna.
Ja, och så man får bort det.
Ja, men det kanske är det. Det kanske är det. Alltså det kanske är för sällan det blir, och därför kan jag tycka att det är på gränsen till att det kunde vara troligt.
Jag tycker inte Nyberg gör någon dålig match. Jag vet inte, för jag hade jättebra koll på att det var just han som dömde, men överlag så tyckte jag var ganska bekväm seger.
Ja, men har man haft så bra kollegor när man var på väg upp genom systemet så kan jag ju köpa då att han är duktig nu.
Men alltså,
jag har dömt med honom.
Kritiken han fick var att han inte tog det röda direkt. Det är den kritiken han har fått. Att det behövde gå till VAR.
Ja, men såg han det?
Han var väldigt nära.
Mm. Han kan våga kanske
det, inte. Nej, det kan vara att han inte vågar. Mm. Och det, men då tycker jag egentligen han ska ha cred. För att han går ut och tittar på det och vågar ändra sitt.
Och det där det. Har vi de italienska domarna. Hur många italienska domar som stod så nära hade gått ut och tittat.
Jag tycker det är så jävligt dumt som domare att okej, men jag är inte 100, därför ger jag mig chansen att titta på det igen. För då slipper jag ju alla rubriker dagen efter. Så att jag tycker att Nyberg gör helt rätt där.
Men det är rätt sagt, vi är inte, det, svenska domarna, det är inte så mycket prestige som det är på de sydeuropeiska.
Vi har redan också lottats och Mackan, hur ser lottningsträdet ut?
Mina får ett dubbelmöte mot Roma, Liverpool får Atalanta, Leverkusen som gör 4 av 5 mål på övertid. 97, 8.
Patrick Schick gjorde 3
mål. Karabeg eller om man uttalar.
Karabag.
De får möta West Ham och Benfica från Marseille.
Ja, ska vi börja ner från Benfica och Marseille? Vad tror du på det?
Jag tror nog att Benfica tar det.
Ja. Jag hade min förhoppning var ju faktiskt Marseille i lottningen. Och det är mycket för att om man ser på truppvärdet har de lägst rankade trupp sett ekonomiskt värde.
João Veloso, João Rego och João Neves. Det är de tre showarna.
Ja, du sa det sist.
Ja. Ja. Jag kunde inte dra alla tre. Alltså Benfica har ett lag, alltså ett ungt lag till mångt och mycket, men ett sånt jäkla bra lag. Jag tror Benfica tar det.
Leverkusen, West Ham.
Tuff, Leverkusen är bra. West Ham är inte dåliga. Den kan gå hur som helst. Det är en 50-50 match.
Man kan.
Jag har lite för dålig koll på båda lagen egentligen. Men det här beror nog lite på vad som händer i de inhemska ligorna också. West Ham har ju mer att vinna på att vinna den. Om man nu får säga så. Mm. Men West Ham utan Paqueta har gått ganska dåligt. Så får de en skada på honom om han inte kan spela.
Mm. Ryktas till City igen och då får vi lite pengar kanske. Jag har också med Benfica tror jag definitivt på. Jag tror också att Leverkusen tar den matchen för då tror jag att ligan mellan mina också är avgjord i Bundesliga. Så att jag tror de kan lägga mer fokus på Europa League. Och sen har vi Liverpool och Atalanta. Liverpool är ett lag, Gurra, de är överlägset. Det är truppen som har högt värde.
Alltså Liverpool har en väldigt bra trupp men det är mycket skador. Det är lite så. Jag tror Liverpool tar det men de har inte imponerat. De har inte vunnit men det har inte varit den dominant som det borde vara. Så alltså om Atalanta får ihop sin skit kan de mycket väl skrälla, men jag tror Liverpool tar det.
Men kan detta det också vara som vi är inne på? För det första, vad fan är Europa League och Liverpool?
Bryr man sig?
Nej, där är en annan grej. Alltså tittar du, alltså Klopp skiter ju allting som inte Champions League och ligan, det är en annan sak. Men för Liverpool-fansen, Liverpool har ju vunnit i alla turneringar. Alltså jag minns UEFA Cup-segern 2001 var ju jättestor.
Det var sämsta jag Liverpool har sett någonsin.
Ja, men de vann.
Fan vad äckligt de spelade.
Alltså, ja, men de vann.
Fy, alltså det var värre Mourinho.
Och det här, det jag egentligen är ute efter är vilken är mest motiverad i den matchen. Atalanta har mycket mer att vinna på det.
Ja.
Liverpool måste dessutom slåss om ligatid.
Och Liverpool som just nu tvingas spela på viss position med medelhåll på 12 år. Så ett cyniskt italienskt lag kan mycket väl vinna den matchen.
Ska man ge cred lite till Klopp och Liverpool så gör de det jäkligt bra för att de har en genomsnittsålder på 12 år.
Ja, absolut!
Han är kanske inte egentligen mest känd för att dra fram. Alltså, nej. Det året de gick och vann Champions League. Mm. Då sa du att de hade 14 spelare och roterade de 14 alltid. Och lyckades.
Ingen blev skadad.
Ingen blev skadad. Mm. Nu lyckas han faktiskt när han tvingas rotera med 12-åringar.
Ja.
Jag tror Liverpool är väl ganska klar favorit såklart. Och sen är det vår match mot Roma. Vi har ju rätt mycket högre truppvärde än Roma. Och ska sägas också utan att jinxa vår match mot Roma. Men skulle vi eller Roma gå vidare så möter de just Leverkusen och West Ham i semifinalen. Det är redan lottat och klart.
Vi slipper på Liverpool och Benfica innan finalen. Det är rätt skönt faktiskt.
Det är jätteskönt. Tre lag och minst ett lag från Italien i semifinal.
Vilka var det som hade gjort en sån där
rank? Sky, att Roma skulle vinna.
Ja, att Atalanta skulle slå Liverpool, Roma skulle slå Milan och så skulle Roma
slå Leverkusen.
Ja, och sen skulle de slå Roma och slå Atalanta i finalen.
Ja, och det kommer inte hända. Det kommer absolut inte hända.
Vad fan baserar de det?
Ja, det var någon sån jävla...
Ja, men det var rätt underhållande att läsa.
Det var någon sån jävla VM-bläckfisk som skulle
välja sig.
Jag bara tittade på varför står Atalanta och Roma i final? Roma vinner, men vänta, det här med skyddbacken, vad händer här?
Ja, det känns tvek. Men vi ska däremot säga att just Roma är ju betydligt jobbigare att möta numera eftersom de är ju tränare. Vi sa det sist att Mourinho är i Vecchio. Om man då ser på senaste 7 matcherna, hur ser det ut där, Mackan, på bland poängen?
Inter har 21 och sen bakom där kommer Bologna på 19 och Roma på 18 och Milan har då 14.
Så det är där med tränarbyte.
Inter har så 7 raka segrar från
Ekland. Jag vet. Men vi pratar om det, sparka tränare mitt i säsongen, det är bra då. Men vet du, var ju Roma svindåliga och Mourinho var svindålig. Sen är jag förvånad att De Rossi har gått så pass bra med Roma. Han var ju, han var i Como innan, något liknande. Eller något, eller fan vad det var.
Men han är ju Roma.
Jag vet.
Men han och Totti är ju Roma, det var ja. Inse.
Det hade varit Roma vi mötte utan De Rossi, då säger Mourinho som tränare, hade varit 100 på att vi gick vidare.
Jag läste en cool krönika förresten från ett Roma-fan. En grupp där. De har sagt att ja, eftersom vi nu tog in De Rossi som tränare så kan vi nästan fundera på att överväga och förlåta er för på sättet ni sparkade honom. Ja. Inte riktigt, men det steg i rätt riktning.
Då var de ju knappt igår mot Sassuolo som har faktiskt...
Men vi får lägga in så här också. När fick Mourinho sparken? Jo, det var efter att de förlorade mot Milan. Efter det har Roma mött Hellas Verona. De har mött Salernitana. De har mött Calgary. Oj. De har förlorat mot Inter. De har vunnit... Alltså alla de andra jag säger vinner dem. Det är mot Frosinone. Torino. Monza.
Det var stora.
Spelat lika mot Fiorentina. Vann mot Sassuolo. Så att de har ju inte riktigt satt på prov i ligan.
Håller med.
Så att bara basera på 7 matcher där... Jag vet inte riktigt om jag tycker det är okej.
Italiensk press.
Ja, det är ju för att hitta poängen.
Så är det ju. Så är det ju. Och det är också min take att Roma har ju en bra streak idag. De har ju, de är på femteplatsen. Har ju hänget där. Men det är fortfarande samma trupp som vi har haft ganska bekväma segrar mot. Återigen, inte jinxa kvarten mot Roma. Det kommer bli tufft, som jag skrev också hit en shit på svenska fans. Att det är många för- och nackdelar. De kan man väldigt väl. Men alla förbereder sig ganska mycket mer lättare att göra med en resa som är liksom internt, domestic. Så.
Ja, det är ju inte lätt att spela borta mot Marseille.
Nej, det är det inte.
Så att det kan kvitta värre på truppen där.
Ja, fet arena. Om man har chans att se OM live så gör det.
Men så, som sagt, den lottningen, bara vi slapp Liverpool,
ja,
så kan det nästan kvitta.
Benfica. Alltså, den är jag osäker på.
Ja, de har trupp i värld nästan 200 miljoner mer än deras.
Ja, men de har ju så många...
Tar du bort ett Leo och Theo Hernandez så är det ungefär samma.
Jo, men alltså, det är lite så. Man får titta var trupperna är i sin utveckling också. Benfica är ett väldigt ungt lag. Då har inte spelarna fått upp det värdet än. Vi säger, om vi hade tagit en försäljning bort på alla lagen här, vad värdet hade varit då, så hade Benficas trupp varit vansinnigt hög.
Sen nu säger vi emot oss själva, för vi brukar också basera just det transfervärde istället för det marknadsvärde just på potentialen och åldern. Så att där säger du emot dig själv.
Va?
Ja, du, oftast har du ett högre värde för att du är en ung spelare med stor potential.
Jo.
Men... Så då borde du haft ett högre truppvärde.
Jo, men om du tittar, om du tar en spelare som João Neves som beräknas gå för 100 miljoner nu till sommaren.
Mm.
Men när han har gått för 100 miljoner till Chelsea, drar vi till exempelvis. Så när han är i Chelsea så kommer hans värde ligga på 180 miljoner. Bara för att han är i Chelsea. Det höjs ju automatiskt när du har gjort en sån transfer. För att han värderas så högt i den klubben.
Alltså går han till Chelsea så blir det svårt tvärt.
Ja, precis. Gå till nätet och floppa. Ja, vi ska tänka, men vi har i alla fall på tal om tidigare dödens grupp. Vi har ju också lottat i Champions League och där har vi ju våra kollegor i Dortmund och i Paris. Dortmund fick Atletico Madrid som slog ut Inter. Lite småkul att Lautaro drar straffen till månen. Liten turn också på Inter som har varit jävligt kaxiga av all rätta. Det var ju inga Champions League-pengar för dem som i fjol. Och vet inte, det lär ju påverka deras ekonomi ganska mycket. Har de råd att betala ut guldbonus att det är så många spelare, det vet ju fan. Barca Paris som sagt, övriga två mackan, vad säger du om dem?
Alltså Real Manchester City, den kan bli rätt rolig. Mm. Lite dubbelmöte. Jag kan ju säga så här att jag tror att rätt många interspelare eller fans är missnöjda med att man tar bort bortamålsfördelen.
Ja, ja.
Men, och sen så har vi Arsenal Bayern München. Och det är aldrig lätt att möta tyskarna, men är det kanske något år man ska möta dem, som är kanske det i år?
Vågar du tippa kvartsfinalen? Vi kan ju på inte jinxa, det är inte vår lag ändå.
Ja, det är sjukt svårt. Jag tror att Paris slår ut Barcelona faktiskt. Atletico tar Dortmund. Och de andra två har jag sjukt svårt att göra en bra bedömning.
Jura, vad säger du?
Jag tror Arsenal slår ut Bayern. Arsenal är i zonen just nu och de har bra bredd på truppen. Real, City. City är inte maskinen just nu. De är bra, de har kvaliteten, men därför tror jag Real kan ta den. Atletico Dortmund, jag tror Dortmund tar det. Förresten, när Atletico slut Inter, läste jag någonstans att det var i första straffläggningen i Champions League typ 8 år i slutspelet. PSG Barça, den kan gå hur som helst. Spelar PSG som mot oss så vinner Barça. Kommer få PSG igång sin kvalitet, då vinner PSG. Men Barça har så sjukt bra trupp om Pedri och Gavi kan spela. Det tror jag är där det avgörs.
Förlåt, alltså, du får gärna pausa, det är inte så viktigt. Men så, vad sa du om straffläggning och Inter? Att det var Atleticos?
Jag tror, om jag inte förstod, om jag förstod artikeln rätt. Så när de vann över Inter i straffläggning, så var det första straffläggning i Champions League-slutspel på typ 8 år eller någonting.
Fast Arsenal gjorde det dagen innan, så det måste...
Ja, okej, då var det den som var det då, men det var ju den vevan.
Okej, Arsenal gjorde ju samma sak med Porto dagen innan.
Ja, det var dagen innan, men...
Ja, Porto, de stod Porto.
Ja, någon av dem var den första på typ 8 år, när jag stod rätt.
Jag vet inte om ni såg den matchen, jag såg delar av den, men... Och jag gillar inte Pepe, men helvete vad han spelar bra i den matchen.
Jag hatar och gillar honom.
Ja, jag har... Ja, precis.
Överstegrisen.
Han är 41 år gammal och var bäst på plan.
Men jag...
Med de två lagen, ja, dessutom.
Men jag har en polare som är rätt så diehard Barca. Och vi pratade just om Pepe, för att det är ju ett unikum. Han är 41. Sen så är Costa Curta väl också här någonstans i och för sig. Men Costa Curta var inte så bra när han var 41. Visst, nu är det nya tider med Costa och allt med trän liknande. Men vår hobbyanalys av Pepe, att han var ju inte det här superrövhålskräket innan Real Madrid, ja, eller nu. Och då tänker jag, men varför var han sånt rövhål? Och då någonstans drog vi kopplingen Mourinho. För vet du, så du som har koll på Arbeloa för Liverpool ju. Han var ju ganska timid spelare. Kommer till Real Madrid och han med flera, de blev såna svin.
Jag tror att Ramos, Pepe.
Men Ramos har tagit ett ADHD-barn som var så totalt tiltat.
Till skillnad från Pepe, menar
du? Ja, men ja, alltså, ja, det är svårt att säga. Men
alltså, det är svårt att säga vem som är värsta. I alla fall i deras realtid.
Min poäng är att jag tror, gissa att Mourinho eldade upp dem sin helvete. Att det väl som gladiatorspel.
Det är inte omöjligt. Sen så har de ju en tradition där av ärkekräk med Jarro och vissa av andra de där spelarna som var där förr. Alltså, det sitter i väggarna lite grann att mittbackar i Real Madrid ska vara ärkerövhål.
Och det köper jag.
Men Ancelotti har bara tagit bort det rätt bra. Jag tycker inte de är så farliga.
Nej, nej, precis. Jag menar, Del Bosque var ju inte dålig på att trigga igång dem där heller.
Ja, skit i det.
Vad tror du då?
Jag tror att Paris förlorar. Jag tror att Atletico vinner. Och jag tror att City vinner. Och jag tror att Bayern åker ut.
Så Arsenal vinner?
Ja.
Alla andra vinner.
Man måste göra någon liten twist.
Ja. Så det handlar inte om att Arsenal vinner. Nej, det var en twist.
Vi ska bara säga just det med Roma-biljetterna. De kommer att säljas alltså de som har season tickets, vilket då inte vi har. Men det är försäljning imorgon tisdag börjar det. Och då är det minst 29 euro utöver
sin säsong. Tisdag 19 mars, med tanke på att vi spelar in den 18 mars.
Ja.
Vi kan ju tänka oss att det blir mer än 59
000. Det blir fulla hus. Det är ju kort bortaresa för båda, så det kommer en enorm bortafölje för båda resorna. Mm. Eller lagen. Så det är fint clear på så vis. Så det blir 75 hemma och Olympico tar väl också en 75 när den har fullt. Så att, bra pengar för båda lagen om inget annat.
11 april, ja, det får en par veckors vila i.
Får vi se vem som har råd att rotera bort mest under ligan. Milan ligger ju ett bra till, som sagt.
Hur mycket poäng vi kommer tappa i ligan på grund av att vi gick vidare?
Ja, vi har fortfarande chansen att ta topp 4.
Mm. Om inte nu det här andra som vi kommer att prata om gör att vi får massa poängavdrag.
Och då är vi tillbaks i Serie A. Klubbar vi Europa League. Och då är det ju Empoli hemma. Inför just då 70 000 som det brukar vara. Empoli med tränare Davide Nicola med deras 3-4-2-1. Rätt så sömnig tillställning.
Jag bara uttalar mig. Så, där har vi min sammanfattning.
De matcherna brukar vara halvjobbiga för Milan när man har spelat torsdag kväll, ja, och kör klockan 3 på söndagen.
Mm. Mål blev bortdömt igen och jag får hårfint offside. Här fick vi faktiskt se bilder på riktigt.
Mm. Men han var inte offside. No offside. Den här sången här var han på rätt sida.
Ja, och här tog det inte 6 minuter att lösa den bilden.
Men det gick snabbare att photoshoppa den här gången.
Det är mycket möjligt.
Ja, det var ju ingen photoshop, det var riktiga bilder.
Ja, det var en paus.
Ja, så att vi fick rätt. Ja, okej.
Mm. Pulisic gör mål. Han fick mål till. Det gick inte så självmål. Och det styrs ju på en back dessförinnan. Empoli nere, alltså de hade faktiskt ingenting mot Milan.
Här var jag faktiskt lite rädd med tanke på hur vi ställde upp att vi skulle rotera bort poäng i denna.
Mellan matcherna i Prag, ja. Mm. Ja.
Hemskt att säga att det sitter hårt inne, men vi gjorde vad vi skulle.
Så, i andra halvlek närmaste mål vi kommer, det är ju Calabrias nick. Sen är han ju inte nicksbästvis på något sätt. Det är ju ett tufft nick i sig i ett långt utfall. Men
alltså, så här. Är inte det nästan en kopia av Lås inlägg där Jero nickade?
Ja, fast han nickade inåt istället.
Fast Jero hade klarat av att göra nickaren bättre helt enkelt.
Ja, men en utåtskruvad boll är skitsvårt.
Det är svårt. Jag säger inte det, men jag säger, hade vi haft Jero på plan där i det läget hade det kunnat bli man.
Ja,
för Jero är så mycket bättre huvudet.
Eller någon som är över 1,85.
Jag säger också, jag tror detta är första matchen Tomori och Thiao spelat tillsammans på över 100 dagar. Jag har varit ifrånvarande och det är väl ganska bekvämt att få Empoli hemma. Hålla nollan igen. Skönt också för Mike.
Det ska väl tilläggas att detta var väl den matchen där Leao var avstängd, va?
Ja. Och han får spela hela matchen. Nej, inte hela. Han spelade på hans position i nästan hela matchen.
I hela matchen. Jag håller med. Sömnig match, men 3 poäng var jäkligt skönt i denna matchen också. Men var inte riktigt lika skön som ett Lazio.
Nej. Man förväntar lite mer. Det man också kommer ihåg också, för jag minns att jag skrev också någonting med på svenska fans. Och det är ju att Niang blev utbytt mot en Mattia Destro. Och det är ju 2 gamla Milan-profiler. Och Niang var inte superdålig och har gjort ganska bra ifrån sig i Empoli.
Han har gjort en del mål, men är det så att mer än hälften är straffmål.
Ja.
Men det kan kvitta.
Men Destro lirar fortfarande. Men det var inte så
tydligt. Var det inte Destro som gjorde mål med en vattenflaska i hand för något år sedan? Han stod och drack, men så blev läget. Så han inte göra sig av med vattenflaskan. Så fick han inte slänga den på plan ju.
Nej.
Så han höll den i handen och gjorde mål med vattenflaskan i hand.
Gud, kort, felaktig utrustning.
Kan vara.
Fan, jag hoppade det.
Och indirekt frispark där han sprang in på planen.
Sömnig match som du sa och det är mellan Europamatcherna. Jag tycker ändå att utan att alls få ta sig. Jag tycker ändå att det är faktiskt storlagsmentalitet att ändå kunna ganska bekvämt vinna komfortabelt hemma. Dock 1-0 bara. Det var ju inte jättemycket mer bud på så. Men det är styrkbesked, eller? Ändå?
Alltså, ja, faktiskt. För något år sedan så hade det inte alls varit säkert att vi skulle ta 3 poäng här.
Ja.
Vi har bytt in kommer just Musa, Chukwueze, Kalulu och Adli. Ingen större impact någon av. Jag tycker det är lite synd att... Sen visste det var en sömnig match, men han ville bara stänga den.
Ja, är ju Musa ganska bra. Han är faktiskt ganska duktig på att spela av tid.
Han är ju Jan Kessi.
Ja, men lite så. Han är inte riktigt lika stark, men han kan faktiskt driva boll bättre, tror jag. Mm. Sen är han där när han har drivit och lyckats göra sig av med 5-6-7 spelare ibland. Sen vet han, när han är lite lik Kessie, där kan han inte riktigt veta var han ska göra av bollen.
Du har inte fötterna riktigt med i armen.
Nej.
Ja, de har man tyvärr sett att han kan göra sina räder sen. Sen bara, oj, jag kom för långt nästan. Men vad ska
jag göra nu? Ja. Ja. Mm. Men det kommer, jag tror det.
Som sagt, han är ung. Så att,
och ska Reinders ha direktiv, spring med så du kan få en passning där upp.
Ja.
Du kan ha någonting av det.
Annars någon åsikt om matchen i sig?
En dag på jobbet.
Vi går snart över till Verona. Bara kort, Verona har idag satts i konkurs.
Oj.
Ja.
Den här bommet.
Då är frågan hur det påverkar, för vi har ju vinster och vi slår dem bort också, inte minst helt fel.
Om det är som så att de måste dra sig ur så kommer alla deras matcher, eller tror jag det, så är det andra serien i alla fall. Så kommer alla deras matcher under hela säsongen räknas som 0-3 förluster för dem.
Okej.
Okay. I så fall, så då alla lag, alla, alltså de tas bort ur systemet. Det är det som i princip händer i så fall. De vann mot Roma. Så Roma får 3 poäng mer. Om det fungerar så i Serie A också. Jag har faktiskt inte läst någonting om det.
Juve tappar poäng borta mot Verona. Så att då får de ju 2 poäng till i så fall om det stämmer det du säger.
Mm. Men som sagt, det är bara spekulationer i Serie A. Jag vet att det är så i andra ligor.
För vi har ju 6 poäng mot dem. Så att,
oss är det ju dåligt. Om det,
ja,
om de,
så jag hoppas verkligen inte att det skulle vara så. Eller för att de väl får de spela ur säsongen. Det är 9 gånger kvar, men det måste de kunna lösa. Och sen får de åka huta sig nedarna efter det.
Ja, så alla spelars kontrakt kommer ju bli ogiltigt förklarade om de inte kan betala ut löner. Så då kan de kan lämna, då får de flytta upp sina juniorer och spela juniorlag resten nu.
Kvar har de ju, ja, Inter sista omgången. Den är ju där Inter är klar ändå, så det är skitsamma. De har Atalanta borta, det här lär man tappa ändå. Lazio borta också. Fiorentina hemma. Alltså ja, de kommer inte påverka någonting upp ändå. Utan det är ju det mer strecket kring nedflytt som kommer påverka mycket. Men ja, vi får väl kolla upp det. Har du någon koll som man kan kring Verona och konkursboet och hur det skulle kunna påverka i Serie A? Eller ska vi ta det till nästa omgång?
Så här. För 7 timmar sedan så står det så här, idag blir det klart att hela Verona undviker konkurs efter en överenskommelse med den andra parten.
Okej, okay. Det är ännu mer nyheter då.
Och detta är för 7 timmar.
Ja, men då är det det senaste så...
Har du läst fel?
Nej, det var
det var där jag undrar.
Hittade en förlikning då?
Idag blev det klart att hela Verona undviker konkurs efter en överenskommelse med den andra parten.
Inför säsongen fick de ju sälja alltså 12-13 spelare. Och därför vi kunde köpa han också så billigt som vi köpte över ytterback.
Precis.
Terazziano.
Nej, idag kom överenskommelsen. Beloppet, detta är inte sagt, men de är nöjda med dealen och konkursansökan är borttag.
Skönt. Okej.
Okay. Så vi kan skippa den spekulationen just nu i alla fall.
Skönt.
Men fan, tar de om de gör bort sig igen?
Matchen med Verona, som sagt, Tomori nära gör mål på hörna. Sen dess hörna efter så är det ju ett nära drömmål igen. Det är Okafor på volley. Det är ju en superräddning. Kort efter så är det ribba från Pulisic. Ett sjukt skott i ribban. Innan halvväg, kontakt, där är väl Theo lite dålig passning där. Sen så Okafor avslutet, men... Där förväntar man sig mer av Theo som är van med att göra superräder.
Jag kan tycka faktiskt här, någonting som vi nu pratar om pojkfotboll. Är inte, jag förstår att Leo säger att han har Okafor utanför sig. Mm. Men det här är inte lite för nära.
Ja. Detta var en jävla havajmask. Otroligt öppet spel. Det känns som det var väldigt uttagen lag. Theo gör dock mål. Vi pratade innan om målgesten. Jag hoppas att det kortet hävs. Jag tycker det är märkligt. Vad sägs där, Mackan, kring honom?
Att han för Milan är värd minst 100 miljoner euro. Och att de vill förlänga kontraktet redan nu. Fast den inte går ut från 2026. Och att han har extremt många som vill köpa honom. Och det förstår jag.
Ja.
Du och jag har snackat med om det här mycket. Och så här, han har kanske ingen... superteknik. Jag säger inte att han är oteknisk på något sätt. Det är inte det. Men det är inte, han har ju inte Leos-teknik, så kan man säga. Men han har ju speed. Det vet vi alla. Men framförallt har han ju vilja. Mm. Det målet är ju på ren vilja. Han slutar ju inte. Mm. Leo hade troligtvis slutat tidigare där. Mm. Och det måste jag ändå säga att grinta, som man, det heter i Italien. Vi har saknat det. Och det har han.
Mm. Det är ju, som jag har sagt också i vår chatt, att ja, vem är bäst, vem är inte bäst. Däremot det jag säger, och det vidhåller jag, att jag inte bytt honom mot någon annan vänsterback i världen. Jag kan inte se någon som har haft den impacten som han har som vänsterback.
Jag håller med dig. Men jag tror att man dessutom jämför som Milanista med vänsterbackar har haft de senaste... Ja, sen Serginho i princip.
Ja, Maldini, Serginho. Concorden. På tal om Maldini, övergång där. Vad har vi mer för stats på Maldini just då och Theo Hernandez?
Antal mål av försvarare i Milan så leder ju Maldini med 29 och Theo Hernandez är nu tvåa på samma 27 mål. Samma som Maldera.
Och han lär ju gå om Maldini.
Jag gör han 3 mål till så.
2-0, där är ju jävligt bra av Åke Forsson och snur bollen. Det är jävligt dåligt av Veronas försvarare att fibbla med bollen där. Det är ju, ja, alltså otroligt dåligt. Pulisic kanske hans lättaste mål i karriären.
Var inte det jubileummålet?
Jubileummålet, hur många mål är vi uppe i då?
AC Milan som klubb med det målet gjort 5000 mål.
Vi börjar väl med vår svenska Gunnar Nordahl som gjorde det 1000 målet den 28 maj 1950.
Då hade han typ gjort samtliga, nästan samtliga.
Då hade han gjort 25. Ja, ja, visst. Ja, han har 262, är det inte det?
Ja, något sånt är helt sjukt.
Sen så finns det 1964 kom 2000 målet med en herre som heter Ferrerio. Han känner vi igen allihopa.
Eller hur? Quizfråga.
Ja. Massaro gjorde det 3000 målet 91 och Kaká, han känner vi i alla fall igen.
Definitivt.
Jag talar så många.
4000 målet i augusti 2007. Och så nu då alltså Pulisic.
Ja, får se om Zlatan Junior gjorde 6000 målet. Sådan tränar med A-laget blir ju lite skriveri om det, jättetramsigt. Mm. Det är väl inga konstigheter. Däremot, vi släpper faktiskt in mål och det som jag skrev också i chatt också är att jag tycker att Benazer, jag hyllar honom gärna och rättvist. Men i deras mål så Gabia bakom har ju full koll, ingen täckning alls. Men där nickar ju Benazer bollen rakt upp och jag går till fel spelare och jävlar vilket skott han får på i Norslin. Holländare, jag vet inte vilket lag han var i Holland, men jävla mörsare. Inte så mycket nära nu.
Nej, det är ett bra skott, men jag tycker samtidigt... Jag är lite inne på din historia, men jag tycker att Pulisic och Loftus-Cheek kommunicerar inte där. De vet nog inte vem som ska ta bollen. Alltså, de bara låter den studsa i deras väg. Och det tycker jag är lite... Det är faktiskt lite kass. Jag vet, man ser sen för Pulisic blir utbytt i princip sekunden efter målet.
Och är förbannad.
Och är arg för att jag tror att han är arg för att han... Med medveten om att han faktiskt gjorde fel där.
Mm. Då är ju onödigt att bjuda in Verona på matchen. Var ju död, alltså egentligen från början. Så 2-0 känns ju kassaskåpssäkert. Och vi vet hur det har gått när vi har lett med 2-0 och börjat tappa 1. Så att, ja, liten ångestvibben då. Och sen dessutom kort därefter så Leo friläge och bränner igen. Litet mörkt mål på himlen kanske.
Han gör det ju jävligt snyggt när han lägger dem i bortre hörnet och är otagbart. Men ibland kanske man ska göra det lite enklare för sig.
Matchens bollning, som jag sa innan här, att Chukwueze, vår nigerianska högerytter, äntligen gör mål i Serie A. Han gjort i Champions League mot Dortmund för mig. Ja, det är så snygg bollning.
Är det lite strumpbullar?
Men det är fortfarande jävligt snyggt.
Det tar inte bort att det är snyggt, men det är ingen ren träff.
Men jag tror skönt, hoppas att det kommer att ge en skjuts för honom framöver.
Mm. Jag tycker att den här matchen borde vi gjort minst 2 mål till.
Ja, vi hade ju...
Precis, men även andra chanser som borde genererat mål.
Skulle stått 4-5-1 till slutet då, så att skulle matchen varit stängd. Nu ligger vi ett mål ifrån, och det är, eller 2 mål före bara, och det...
Ja. Och Marken är på att sträcka sig i ljumsken på en
fingrädning.
Ja, jag vet. Sjukt. Vecka 29, vi har 2 gubbar i veckans lag enligt WhoScores algoritmer. Vi var inne på dem redan, så det är inga överraskningar. Och det är då Hernandez och just Pulisic. Vår motståndare i Norslin, anfallaren i Verona, är också med. Tyckte han var faktiskt bra. Vad har han spelat innan, Marken?
Fortuna Sittard. Då måste han kommit i januari till eller så då?
Verkar inte.
Eftersom han spelade 2023-2024.
Eller så han spelade precis, alltså innan sista augusti.
Ja, han har spelat någon match innan. Just det, holländska ligan startar väl tidigare än italienska också.
Jag tror de startar redan i juli.
Ändå, spännande, nu har ju inte han purit, han är faktiskt 24 bast. Så det är inte så att det är någon ny Saviola riktigt. Men ändå, spännande spelare. Och just efter 29 omgångar, hur ser det ut topp 4 där, Gurra?
Ja, staden Milano har plats 1 och 2. Sen kommer Ekelfusklaget och sen 4 kommer Bologna. Och där vi är 14 poäng efter och det är 9 matcher kvar att spela. Så 27 poäng kvar. Så om Inter förlorar 5 och vi går rent så är det Scudetto-dags. Och så har vi 3 poäng ner till tredjeplatsen. Vi har 8 poäng ner till fjärdeplatsen. Och vi har 11 poäng ner till femteplatsen. Så det känns rätt bra.
Det känns som topp 4 är väl nästan inräknat.
Jag kan väl till och med räcka med topp 5 i år. Ja. Champions League.
Nej, det är klart.
Algoritmen.
Inte nu när italienska lagen har åkt ut.
Jag tror faktiskt fortfarande det är så.
Det är Spaniens plats som verkar ryka.
Vi får se. Men det som är jobbigt här är alltså vi har ju faktiskt en 6-poängsmatch mot Inter.
Mm. Och sen Juve också.
Och Juve. Problemet är där hamnar ju vi nära med vår Roma-match också.
Sen en tidigare diskussion vi hade och det var här klubblags-VM-tjurhusan. Och eftersom Napoli åkte ut mot Barcelona i Champions League så blir det ju tyvärr att Juve får den platsen. Inte redan klara. Så att det blir de två lagen från Serie A.
Men här kan vi säga så att det finns faktiskt i alla fall en ekonomisk fördel med att hamna på andra platsen. För då automatiskt leder uttagen till den här halvknastiga Kalle Anka-supercupen i Saudiarabien och
Ja, nya klubblagsfel.
Nej, utan superkuppen där du tar med ettan och tvåan i kuppen och ettan och tvåan i ligan. Och som det här formatet var redan i år.
Jag sa precis om klubblagsfel att det blir Inter och Juve. Mm.
Men ettan och tvåan i ligan går med i superkupp turneringen i Saudiarabien. Och där det rör sig om rätt mycket på. Jag tror det handlar om 24 miljoner euro du kan vinna på det.
Vilka, alltså ettan, tvåan i
serien. I ligan och ettan och tvåan i kuppen. Alltså finalisterna i kuppen.
Vi kan fortfarande nå klubblagsvägen. Det är bara att vinna Europa League.
Du är säker på det?
Nej, men det bör vara en position in i alla fall.
Jag har inte läst alls.
Nej, klubblagsvägen har jag dåligt koll på.
Ja, det är ju Kalle Anka, men det är mycket pengar. Det är som vi sa tidigare, det är mycket därför de större lagen uppe vill ju ha 18 lag i serien. Av förklara själv, för det sliter så in i helvete.
Och så får de mer pengar per lag också, det är det handlar om.
Rättigheterna hamnar på färre lag.
Ja, det är därför inte Juve vill ha.
Men just Juve, vi är förbi dem nu, det är faktiskt kul. De har inte haft en jättebra 2024, nu ska vi inte jinxa dem när vi sen möter dem, men vi har ju tagit igen rätt mycket poäng. Ett tag låg de hela 7 poäng för oss och nu ligger vi 3 poäng för dem. Så deras 2024 har varit jättebra. Och jag är inte helt förvånad för jag har sett deras, inte deras match kan säga, men delar av det. Och de har inte varit jätteheta. Som jag sa, Frisinone hemma 3-2 i 95 och vad heter han, Rugani. Det var så fan skänk från ovan. Så att jag är inte säker på att Juve kommer nå. Vill du snyta dig?
Ja, inte längre.
Nej. Men då finns det ju ett incitament att bli tvåa.
Tvåa, absolut.
Ja. Okej, lite ekonomi. Vi kan bara först säga att inryktelsen, om det är klart, det är ju en gammal LA Galaxy-direktör som Zlatan har jobbat med. Jovan Kurovski. Ska väl också vara lite Zlatan handyman.
Om det nu blir så, det är väl bara rykte också. Han ska väl just göra det vi pratade om innan. Utveckla det här andra laget så vi kan sälja och tjäna pengar på egna produkter. De som inte riktigt platsar i första laget.
U23.
Ja.
Och det är kul, kanske. Sen är det ju allt från Elliot, vår tidigare ägare, till nuvarande. Det var ju en rasja på Casamillan. Tommy skrev ner på Svenska Fans. Har du någon mer info Mackan eller Gurra kring ryktena?
Man kunde nästan säga det komma, för det har varit lite liv om vem är det som egentligen äger Milan. Är det Redbird eller är det Elliot indirekt med hjälp av det här lånet som Redbird har tagit av Elliot? Vad är problemet här? Jo, alltså först och främst måste du ju redovisa vem som äger klubben. Men ur ett UEFA-synpunkt så har du också då ryktas om att Elliot äger ju fortfarande andra lag i Europa. Och det kan man kanske inte riktigt göra enligt deras regler. Sen dementerar vi ju alla officiellt från både Elliot och från Redbird, så dementeras att vi köpte det men vi tog ett lån, att det finns företag som har gemensamma intressen när det gäller de här stora transaktionerna. Det är normalt inom businessvärlden. Det är bara det att så här, det ska tilläggas att åklagaren som har dratt tag i det här är en uttalad Inter-fan.
Ja, såklart.
Och Italien, du vet hur det blev.
Ja, ja.
Alltså det är så, det blev så, det blev, vad heter det? News of the World gånger 10. Det är så löjligt ibland. Men jag menar, det är väl bra att jag tycker att det är bra att utreds. Och det som det även då drar sig här, varför har Redbird varit ute och sökt kapital i andra delar av världen, främst Saudiarabien med PIF. Och det handlar ju kanske för att de vill ha bort lånet. Så enkelt kan det ju vara, för det är ett lån som förfaller och då betalar man inte det. Då är ju Elliot de facto möjliga ägare igen.
Elliot har gjort så förr, om man säger så, det vet vi ju redan.
Man kan ju tänka på detta här och så kan man se på intervju med Gary Cardinal och Zlatan Ibrahimovic på Financial Times. Där du inte alls får något intryck av att det skulle finnas någon instabilitet i ägarskapet eller att intentionen är att sälja så dyrt som möjligt och så fort som möjligt.
Nästan tvärtom, för nu vi touchade sista avsnittet, för det var ju så rika nätet och kom ju samma dag. Han pratar ju med en klarhet, vi ska bygga arena. Vi vill till och med hjälpa övriga klubbar i Serie A att bygga nya arenor för att det genererar så mycket ringar på vattnet. Så att Gary var väldigt tydlig och det återigen, Gary är ingen duvung heller. Men jag tänkte just det här med ägandeskap och liknande. Vad fan skulle hända om Milan Liverpool möts i en Europa League-final där båda har lite Redbird inom sig? På tal om vad det som sägs om med klubbar, ägandeskap eller liknande, det lär ju bli ett jävla liv om det är så.
Jag tror alltså det är så att Redbird äger en del av, vad heter de nu, som äger
FSG.
Och den är liksom försvinnande lite. Ja. Så att det finns ingen möjlighet att påverka där.
Ja, är det någon Juve eller Inter-åklagare så kan vi alltid dra i den här, är liksom ett nålsöga och dra liksom i den promillehalten.
Jo, men hade de ägt en del av Liverpool, det kan finnas, men de äger inte en del av Liverpool.
Nej,
de äger
en del av ett annat
företag som äger stora delar av Liverpool.
Jo, men vill du ha en Juve-interkoppling så kan du ju dra den kopplingen.
Ja, just det, Italien. Kan man inte separera det i fem led så är det...
Ja, men lite så, liksom. Ja.
Straffen kan ju vara allt från böter till poängavdrag till uteslutning beroende på vad de bestämmer sig för.
Det är klart att det är en stor rubrik och mycket clickbait, men det skulle ju extremt mycket till. Och sen är det konstigt också nu, ja, man lusläser att han då har Inter som supporterskap. Frågan är liksom om det är till hans för- eller nackdel. Han bara snabbar du, det gör då i ren spite. Så därför bara ber vi dig dra åt helvete. Eller att man lyfter på det för att av någon anledning. Sen är det också någonstans konstigt att Inter, om nu tror inte de som klubb såklart har man att göra. Visst, man kan alltid, Morata är ju en jävla ful fisk. Så att man kan ju dra det några led bort och styra det. Men vet, denna säsongen när de håller gå mot rekord, alltså, vet, det är väl denna säsong, om någon säsong, de bara borde bara chilla liksom och låta bollen rulla.
De som egentligen är under utredning här är ju Folani och Ivan Gazidis, inte klubben.
Mm.
Om de har dolt grejer som de inte borde göra.
Då blir det så ledvärd.
Klubben kan ju bli drabbad om det visar sig att Kardinal har ljugit. Då är det nog snarare att klubben kan åka på det.
Eller blir det som en ledvärd, och de är flera. Att det blir tack och hej, lever på steg.
Det har legat och grytt lite för det finns en minoritetsägare. Och de äger, om det är 0,3% eller något sånt, det är som jättelite. Men de klagar ju rätt mycket på när Redbird blev sålt, att de menar att det var felaktiga summor. Och här kan det också finnas här ett uppblåst värde på klubben vid försäljning och sånt. Så att, visst, har man övervärderat klubben på något sätt för att göra ekonomiska fördelar på det, då börjar du hamna i lite trångmål.
Hur mycket moln är det på himlen?
I dagsläget är ingenting, tycker jag.
Italien, det kan blåsa upp fort.
Det som jag tycker att säga som en fördel är att det verkar inte ha påverkat truppen.
Tvärtom, det känns ju väldigt harmoniskt. Vi var inne på intro tidigare. Var du klar med Mackan med den än så länge vi håller
utredningen? Det här är bara en öppen utredning. Det finns ingenting som är officiellt beslutat än. Så vi håller koll på det helt enkelt.
Du nämnde att det är stundande Milano Derby. Enligt hemsidan Milan så är ju biljetter till försäljning. De brukar inte vara jättebilliga. Om det är någonting kvar för alltså public buyers så är det nog dyra biljetter eller ganska mindre bra.
In tre bakom en pelare och vänder åt fel håll. Men du ser domen, men du ser inte matchen.
Typ.
Har man för sig att åka ner där så tror jag, och du inte har köpt biljett, så får du nog se till att gå igenom en agentur.
Tyvärr.
Och betala mycket pengar.
Ja. Eller någon trevlig person utanför arenan på matchen och betala 10 gånger priset.
Ja, gör det.
Mackan skojade. Disclaimer.
Vi avslutar med hit and shit. Jag kan börja. Tabellen är fin. Vi har gått förbi Juventus i nuläget. Jag tror inte att vi kommer att släppa förbi dem heller. Och det som du sa, Mackan, att då är det ju ett incitament att spela de här matcherna som ger mer, ännu mer pengar. Och återigen, reklam är... all reklam är bra reklam. Mera fans, mer merch etc. som ringar på vattnet. Så det är ett plus. Och som vi alltid sagt, att vi ska inte prioritera ligan. Så ja, visst, vi kan tyvärr inte vinna ligan. Ja, kan och kan, men det känns ju rätt dött. Men jag tycker vi går längre och längre också i Europa League. Och någonstans så får man också värdera om vi skulle bli tvåa i ligan och kanske nå minst en semifinal. Lite som Saka vinner på, han kan hjälpa också Pioli i hans vår. Men som jag tror Costa Curta sa det, att skulle vi nå en semifinal och bli tvåa, så tycker han att Pioli gör en bra säsong och kanske bör stanna. Vi får se var vi hamnar någonstans. Men någonstans, jag tycker det är rimligt. Och om inte vi ska ha in en tränare som är väldigt mycket bättre. Shiten, det är ju, för tyvärr säga Kalulu, inte för att han är startspelare just nu och borta många dagar, kommer tillbaks och tyvärr beskadar igen. Det är ju personlig tragedi för honom stort sett. Nu är det bara alltså 6 veckor, men säsongen är ju slut. Och detta var kanske hans make or break säsong. När man är fortfarande ung spelare så är det tufft. Tråkigt som fan för honom.
Hitten är att vi, som du säger, att det lyckas i turneringarna. Det finns inte så mycket negativt där. Shitten är ju ska vi säga att arenabygget verkar dra ut på tiden, att det förekommer saker som gör det oroligt runt om. Det behöver inte påverka truppen, men alla sådana spekulationer, allt sånt här, det känns, det måste påverka på något sätt även om det inte märks. Bonushit är ju att det verkar vara harmoni i truppen, och som du är inne på, ja, jag tycker även Pioli gör en bra säsong. Men jag står också fast vid att jag tror inte, och jag är väldigt osäker, att han är den tränare som kan ta oss nästa steget. Att vara ett regelbundet kvart semifinallag i Champions League. Att slåss om ligatiteln varje år. Jag har svårt att se det i Pioli. Jag tror han är där han kan nå just nu. Men hitten då, att det han gör följer sin förmåga så att säga i prestation.
Jag får kopiera min egen hit och shit från förra matchen. Hitten är äntligen mål av Chukwueze. Yeah. Och shitten är, vad fan tog det så lång tid för Chukwueze?
Ja.
Och för övrigt anser jag att gräset Milanello bör rivas upp och Milans medicinska stab borde bytas ut.
Men vi har inte haft, ja, nu sa jag precis om Kalle, men bortsett från det så har vi inte haft jättemycket skador likt. Innan var det katastrof. Då man var lite orolig för just med Mike och Slavia Prag när den här kollisionen hamnade sen med utbytt. Då var man ju så nervös. Han gjorde också en superredning dessförinnan, så att tappa Mike, du vet, det var man nervös.
Det var skönt att se honom på plan.
Jätteskönt.
Förlåt, så vill jag faktiskt lägga till att det verkar vara lite på gång med den nya arenan. De har inhägnat det och börjar rensa runt upp det ordentligt. Området för det har tydligen inte varit det finaste tillhållet och varit rätt mycket kriminalitet, knark. Men Milan har faktiskt köpt platsen.
Oroa dig inte. De gräver i en vecka, sen hittar de en fornlämning eller något, och så får de drar dem på två år.
Och sen så kommer det fram att det var en Juventus-supporter som var arkeolog.
Såklart.
Och sen så sitter jag och Micke med foliehatt.
Exakt.
Forza Milan.
Forza Milan.
Forza Milan.